Men han hade ju ändå en ninjaboom i Sverige. Det var härligt.
Ja, det var en ninjaboom.
Ja, verkligen.
Och folk på riktigt, det måste ju folk sagt till er också, att så här, man kan döda med de här teknikerna.
Ja, ja, ja.
På riktigt. Ja, nej, men det verkligen. Jag kan inte visa på dig, för då kan du dö.
Nej. Vi kan inte sparras tyvärr.
Kan inte berätta om det, för
nej, det var ju ärligt. Det var helt sjukt.
Nej, då säger jag som vanligt, håll käften.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war.
Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Som vi har väntat, va? Ursäkta oss, det var ett break där förra podden, så vi har nu nästan haft 3,5 veckas uppehåll. Simon Kölle.
Yes. Skönt att vara tillbaka.
Mårten Söderström står här. Fighterpodden för dig som är kalenderbitare. Avsnitt nummer 19.
Oh, härligt.
Vi närmar oss jubileum. Vi skulle som vanligt haft Hans Wiklund här, men det kom det fram att Hans Wiklund hade en snickare som skulle till hans sommarstuga, och endast ikväll kunde han hjälpa till. Så att, vi får klara oss utan Hans idag. Men vi har ju alltid en lite backup. Då öppnar vi en dörr, och ur den dörren kommer Johan Haldin. Välkommen.
Tackar, tackar.
Också från Fighter Mag. Mm-hmm. Och för detta ordförande MMA-förbundet, men med en lång historia inom kampsport. Och ni kände också varandra väl, eller hur?
Det gör vi, det gör vi. Och jag brukar ofta fråga mig, vad har Johan inte gjort? Mm. Och det är som du skulle vilja ha gjort.
Jag skulle självklart vilja tävla. Och det blev inte så. Det hände massor med andra saker istället i mitt liv. Ungefär så. Men annat fall så, jag har drivit 2 kampsportstidningar. Varav en, eller bägge tyvärr, har gått i graven. Den första var Fight Life.
Och Fight Life var konkurrenten till Fighter Mag.
Ja, men precis.
Och sen så tog du över Fighter Mag.
13 år sedan. Ja, exakt. Och bägge de här har tyvärr gått i graven. Tidsbrist och så. Och lite bristande engagemang också kanske.
Men är det också så att det är lite den här pressdöden, att man inte köper magasin på det sättet?
Ja, så är det nog kanske. Att man... Det är jätteroligt med papperstidningar, jag gillar det verkligen. Ja. Jag tycker det är kul. Det är härligt att ha någonting att ta i. Kan ligga på soffbordet och blänka. Jag tror att det är lite sån här ålders... Det är lite en generationsfråga om man köper tidningar eller inte. Mm.
Men en fråga, med tanke på att du var aktiv också på 80-talet. När MMA kom, eller då kallades det inte MMA, men när det kom, vad var din syn på det då? För det var ju många som ändå var negativt inställda till första UFC och sådär. Hur såg du på det?
Alltså, jag tillhör ju den gruppen som redan hade börjat experimentera. Jag tränade med folk från karatelandslaget och från judolandslag och allt möjligt. Och även från taekwondo. Så att, och jag själv hade min bas just då i jiu-jitsun. Så att, som redan är lite, som det alltid har tränats i Sverige, lite som en MMA-light eller man ska säga.
Sport-jiu-jitsu.
Precis. Ja. När jag träffade Omar då för 23-24 år sedan.
Omar Buish.
Ja, Omar Buish. Och när han åkte till Japan så var det så väldigt inspirerande att jag och flera andra, Kenta som Hammarström som tränade tillsammans med Omar då, och många andra, vi började liksom dra åt olika håll och titta på inspiration. Mm. Och upptäckte liksom att, ja men benlås till exempel, fanns ju gamla kodokan-judo, bara det var bortplockat. Och när vi upptäckte det, och man upptäckte liksom att det fanns i catchbrottningen och sånt där, det fanns massor med kunskap som var bortglömd eller bortkastad av ett eller annat skäl. Ofta av politiska skäl faktiskt. Mm. För att knyta ihop frågan, när jag såg MMA för första gången på UFC så visste jag att det här var redan det jag skulle hålla på med. Det här var redan klart. Jag var inte förvånad över att det blev så, att Hoyce vann. Det var en självklarhet. Uh-huh. Jag tycker det är lite konstigt att det inte har kommit ut tidigare med alla de här frågeställningarna om ända från Bruce Lees era. Ja,
vem ska vinna, Bruce Lee eller Chuck Norris eller Mike Tyson?
Men Bruce gjorde ju faktiskt till och med Enter the Dragon, så åker de till en ö där i olika stilar som möter varandra. Och i början där så kör han mot Sammo Hung med handskar som är väldigt lika våra handskar idag, även om man gör en del teknik i baklänges och sånt där, Bruce fan. Men liksom, även vi har Inoki mot Ali och andra såna här försök, trevare till tidiga MMA, att det inte blev av tidigare.
Men man ska väl säga då, inte blev av tidigare i västvärlden med tanke på att det har funnits sedan 20-talet i Brasilien. Sådär, på 50-talet var det ju enormt stora MMA-galor på stora arenor som...
Det som är den stora skillnaden därifrån nu, det är ju att då visste ju inte alla det vi vet idag.
Nej.
Att vi behöver ha liksom ett solitt spel i alla distanser.
Ja.
Det visste man ju inte då. Och det var därför också, min erfarenhet var ju samma, att om jag mötte någon som inte kunde någonting om mark, då är det klart att jag siktade på att ta den personen till marken.
Men ändå, det är intressant att det har funnits så mycket. Men jag tänker på Maeda också, som ändå någonstans är Beijings fader eller farfar, eller man ska säga, som ändå åkte runt också i världen. Det fanns en sån liksom stil länge, att åka runt och möta olika andra stilar och hoppas på att det är den bästa, och folk var så inneslut och så. Som hölls fram till, när började det luckra upp sig i Sverige? 2000-talet någon gång? Så här, det är okej att sparras med någon på en annan klubb. Och
alltså, jag tror att det är helt och hållet beroende på, jag vet att folk har gjort det på 60-70-talet. Jag har tränat med folk som tränade alltså jutsu tidigare än när jag började. Som mixade och mötte folk från karaten och från judon och från, ja, sådär. Så att det tror jag har funnits med hos en del, och andra som har varit mer bokstavstroende, eller vad man ska säga, mer fasta i sin sekt, sin klan, sin stil, sitt tänk. De har ju naturligtvis förbjudit sina elever att träna på andra klubbar och så, och det händer fortfarande.
Ja.
Det är jag helt övertygad om. Mm. Oavsett om det är BJ eller till och med MMA, jag är helt säker på att det är många som, att de liksom fixar avtal som förbjuder folk att köra på andra klubbar. Det är jag helt säker på.
Hörrni, vi skulle bara kolla och säga hej till Johan Haldin. Sorry, men det var en härlig inläggning där. Och nu kastar vi oss över till det här. Det är ju tiden varje vecka där du, Simon Kölle, går igenom kampsportnyheter i korthet. Det som har varit och det som kommer. Och nu är det ganska mycket, så du får håll i hatten. Kör på.
Ja, jag ska försöka hålla i hatten. Det är mycket. Vi har haft VM i thaiboxning. Där hade vi 8 medaljer. Sverige är fortfarande väldigt, väldigt bra i thaiboxning på amatörsidan och proffssidan för den delen. Och då hade vi ännu inte Sofia Olofsson, var inte med, och Bea har gått över till MMA och sådär och så vidare och så vidare. Så att det är 8 starka medaljer ändå som vi tar på VM, måste man säga. Patricia Axling tog guld och blev utnämnd till bästa kvinnliga fighter på hela VM.
Försvarade också sin förra
försvarade, året. Precis. Så att, men det här med att hon blev också utnämnd till den bästa tjejen på hela VM, det är ju också en liten extra fjäder i hatten, får man säga.
Verkligen.
Och den enda som tog guld också.
Kanske blir det annorlunda nu på idrottsskalan i år, blir det då, va? Nästa år blir det.
Ja, men precis. Det finns nog en chans att hon blir återigen hyllad där.
Ja, hon var ju nominerad, men som
ja,
sagt.
Ja, men precis. Vi haft,
jag hoppas att Patricia Axling var ju här i podden 13, om man är nyfiken på att veta mer om henne, så kan man lyssna på den.
Ja, väldigt bra tjej, människa på alla sätt. Filip Valt, Anna Strandberg, Angela Mamic, Erika Björnestrand tog silver. Och sen hade vi Josefin Lindgren, Simon Ogolla och Abdallah Habib som tog brons på VM. Så att så har vi Max Hederström, som också är känd från jiu-jitsu-världen och så grappling överlag, fått sitt svarta bälte i BJJ. Det är roligt, grattis Max. Amatör MMA Bea då, som vi pratade om nyss i thaiboxningssammanhang, hon har nu gått över till MMA och gjorde sin debut på IRFA och vann.
Ja, ganska... jag har faktiskt inte sett den matchen. Nej. Det är lite konstigt, jag brukar se det mesta, men jag har inte sett den. Har du sett den?
Jag har sett den och det var ganska dominant. Sådär. Vann, ja, men hon hennes stående är fantastiskt. Sen också när hon kommer ner på backen så har hon bra ground and pound. Så att, ja. Hon blir roligt att se. Nabe Malki var ganska hypad där på den galan. Han är amatör, men jag vet inte så jättemycket om honom. Men han vann sin fight i huvudmatchen på IRFA. Då vann han den mot Christian Stigenberg på delat domslut. Massa olika åsikter om det där domslutet. Fram och tillbaka har jag hört. Men det var jättesvårt. Det var en jättejämn match. Så att Camilla Rivarola vann återigen. Nu vann hon mot Anna Astvik. Och hon slår... de kända inom amatör-MMA, inom dam-MMA som har varit med i landslag och så vidare i sina första matcher.
Mm.
Vi går över till proffs-MMA. Där har vi Amir Albasi, som jag har hyllat väldigt mycket.
The Prince,
9-0 i rekord. Har fått kontrakt med Bellator, det har vi redan pratat om tidigare. Men nu är det liksom, det är nu det sker till helgen, när, ungefär samtidigt som den här podcasten kommer ut. Möter Jamie Powell, 6-1 i rekord. Och äntligen får han den här... utmaningen verkligen, och få visa hela världen hur bra Atommyran eller The Prince faktiskt egentligen är, för att han är riktigt, riktigt bra. Kör så i... det ska bli kul att se hur det här går.
Bantamvikt är det.
Precis, bantamvikt. Sen har vi kanske den största nyheten på väldigt, väldigt länge. Det var ju Emil Webbe Meek Valhall som fick hoppa av sin match mot Nordin Taleb i UFC Globen, och in kommer från läktaren nästan. Nej, inte riktigt. Nej, men in kommer Oliver Enkamp.
Så about det är... time!
Stor applåd. Härligt att han får kontrakt med UFC. Det lär ju bara varit kanske en fight-kontrakt eller så. Tufft motstånd, eller vad säger du, Johan? Nordin Taleb, känner du till honom?
Ja, verkligen. Det är ett jättekliv upp för Oliver. Och svårt med så kort...
Han har precis fått matchen.
Ja, exakt. Det är ju alldeles dagsfärskt beslut. Och, så att, det går ju inte att göra mycket åt. Jag gissar att han ligger i bra form. Alltså viktmässigt och konditionsmässigt och allt sånt där. Men...
Nu är du sådär politiskt korrekt, jag vet att du är det. Men alltså, det är två stående fighters. Mm. Alltså han möter en jätteduktig kille.
Mm.
Vad känner du om han ställer sig och tradar med den killen? Har Oliver verkligen en chans?
Det jag vet om Nordin, det är ju att han är en väldigt, väldigt meriterad thai-boxare.
Mm.
Och riktigt, riktigt hård. Vill jättegärna stå stilla och trada och driva på.
Mm.
Så att man ska nog inte stå stilla framför honom, det är min gissning.
Men det jag har sett där ändå, om jag får kliva in, så det är det att han är ju en... han har tränat på TriStar hos Firas Zabi, där GSP och sådär tränar. I Kanada, där också Oliver för övrigt har varit i alla fall ett antal veckor förra året. Där har man ju liksom ett helt MMA-game verkligen. Men nu har han dragit tillbaka och just som du säger, Johan, knutit an lite till sina rötter som är då thai-boxning genom att han tränar på Tiger Muay Thai i Thailand. Och de som jag tycker tränar där, det kan ni titta på om ni är riktigt nördiga. Titta på de som kör där och sina camp där och sen går matcher. De vill ju väldigt ofta stå. Mm. För att visa lite det de har tränat på den senaste tiden. Och Oliver är kreativ.
Mm.
Verkligen, med grapplingen.
Mm. Det man kan säga är att Oliver kör just nu hos Omar på Pancras Gym. Omar Bush igen. Och Omar brukar alltid se till att folk är förberedda. Och det spelar liksom ingen roll om det är stående eller liggande eller så. Vi har sett det med Kadestam och många andra att när de tränar hos Omar så lär de sig grapplingen ordentligt. De lär sig alla bitar som behövs. Så att, jag tror att han kommer komma förberedd och jag tror inte att han kommer ställa sig mitt framför och göra en thai-boxningsmatch. Det skulle förvåna mig väldigt, väldigt mycket.
Ja, men det är inte hans stil riktigt heller, Oliver.
Nej,
han
exakt.
Är dynamisk exakt. Och det, han är hela paketet egentligen. Mm. Och han kommer in här, det är väl mer det att han kanske kommer väldigt nervös. Alltså det är, Nordin har gått många matcher och det är i UFC så att han är...
Ja, han är också obesegrad, Oliver. Ja. Alltså, han är 7-0. Jag ser en massa så här mentala faktorer, men det är kul.
En annan fighter som kommer gå match som är i camp just nu, Victor Cheng, 11-2 rekord. Han har fått en titelmatch i Cage Warriors 24 juni mot Jason Radcliffe som också har 11-2 i rekord. Radcliffe har vunnit 6 matcher i rad nu, alla på avslut. Victor Cheng har gått vad är det nu, en match de senaste 5 åren. Han hade ju ett stort break där mellan 2012 till 2016. Så gjorde han sin comeback då kan man säga förra året.
Men det är ju en stående fighter.
Ja.
Och också duktig på backen. Han är svartbälte i BJJ. Och förra matchen han gick i Soden. Han tyckte själv att han var jättedålig. Men han var inte så ringrostad så han vann den bra. Och inte nöjd. Så att ja, titelmatch. Spännande alltså.
Tufft. Och Cage Warriors är ju verkligen den typen av gala också. Lite division 1 om UFC är topp och Bellator är topp. Galorna så är de division 1.
Jag tror att det här lite är Cage... hans revansch också. Vet vad han har 11 i rekord va?
11-2.
Han har ju nästan inte omtalats alls liksom, inom svenska MMA. Så jag tror att det här är hans, nu jävla ska jag visa att jag kan det här.
Mm. Ja, nej, men det blir kul. Det ska bli roligt att följa Victor tycker jag. Det är verkligen en... person som ska bli spännande att följa. Sen har vi ju Sebastian Kadestam som har fått match. Du nämnde ju honom rätt nyligen här, Johan. Och han har fått en match på kort varsel. Då han kommer gå i den asiatiska topporganisationen One i Singapore. Det är tufft.
Det är jättespännande. Tufft. Och det är igen väldigt, alltså det är väldigt kort varsel. Och jag pratade som hastigast igår med hans coach och de är jättenöjda. Det här är ett stort, stort kliv uppåt. De kör ju mer, ska man säga, valetudo-regler med stampar på marken och sånt där. Det är riktigt, riktigt tuff match.
Vi hade ju honom här, Sebastian,
precis.
Inför Superior Challenge. Så det kan ni gå in och lyssna på. Vilket avsnitt var det?
Det var i nummer 17.
17, ja precis. Det gick inte jättebra för honom i Superior Challenge. Han var, alltså, det var en bra match fram tills han blev kontrollerad på backen och utstrypt där.
Ja, men helt enkelt.
Ja, och det har gått ganska tufft. Han har gått 2 matcher på hemmaplan och det har inte gått så bra för någon av dem. Men han gör däremot väldigt bra ifrån sig utomlands. Och det är inte bara så att han får lättare motstånd eller något sånt där bullshit. Utan det är faktiskt så att han gör. Jag har tittat på alla nästan hans matcher. Och det han gör verkligen mycket bättre ifrån sig när han är utomlands. Jag vet inte vad det riktigt beror på. Den första matchen han kom till Sverige, det är inte jättekonstigt. För då hade han gått, det var kort varsel och det var inte så mycket träning och han kom hit liksom. Men den här fighten fick han ju chansen att verkligen träna. Men det är en tuff sport, MMA. En vinner, en förlorar.
Verkligen. Liksom. Jag tycker, du var lite inne på det. Han tar väldigt, väldigt tuffa motståndare. Och det är all eloge till honom. Det är så MMA ska vara. Det är så den idrotten ska se ut. Man ska inte ta lätta matcher. Jag fattar att en del väljer att göra det. Eller en del management vill göra det för att bygga sina killar och tjejer. Men det är många som vill se MMA som en riktig kampsport och inte som någon slags politiskt rävspel.
Jag tänker tillbaka på intervjun när han var här. Han har ju en thai-boxningsbakgrund. Alltså, han har ju levt liksom på riktigt i den världen. Och han sa ju själv att han har varit nu kommit till Sverige för att visa. Han har varit liksom under radarn lite grann. Mm. Tufft som du säger nu att inte han haft de framgångarna. Men han hade ju onekligen ett självförtroende.
Och, ja, men det har han. Han har bra stående. Han behöver jobba på backen och han är på rätt plats för att göra det. Så jag tror att det kommer gå bra där. Han har bra folk att träna med. Jag tror att han är på rätt plats och självförtroende som du säger, det är viktigt. Herdem, som har verkligen varit under radarn väldigt länge nu. Herdem Alacabek som var blev känd i Musses program där slå han på käften, om ni kommer ihåg det. Och blev känd lite som en tänkande fighter för han filosoferar väldigt mycket och har mycket tankar. Flyttade till USA och har inte lyckats kunna gå någon match där. Det har varit tufft att få, det är tufft med liksom green card och så vidare antar jag. Men han har nu äntligen fått kunna skriva på för Legacy Fighting Alliance och kommer gå match 2 juni. Så det är väldigt, väldigt kul för Herdem, för det är ju en sån här. Han var obesegrad som amatör och obesegrad än så länge som proffs. Och
men hur länge sedan var det han gick match?
Oh, det är ett bra tag sedan nu. Det är ett bra tag sedan. Frans Lioa har ju... titta på någon av intervjuerna som finns ute med honom. Det rekommenderar jag verkligen. Han har haft det väldigt tufft. Han fick cancer förra året. Mm. Och elakartad cancer och talade inte om det för någon. Och ja, det är verkligen så här, första intervjun han gjorde, MMA Viking, våra kompisar där borta som gjorde en intervju med honom, jag satt tårög när jag kollade på den och var tvungen att kolla igen sen. Riktigt tufft. Kom tillbaka, vi har pratat om det förut, att han kom tillbaka efter ett litet uppehåll och gick match på Cage Warriors som mötte riktigt tufft motstånd och vände den matchen som han låg under och vann. Så han fick verkligen den här comebacken och... Tufft, väldigt tufft att komma tillbaka på så kort tid efter en sån sjukdom också. Det är extremt starkt skulle jag säga. Vilken person han är.
Och fighter, framförallt. Och fighter. Det är
definitionen.
Ja, verkligen.
Verkligen. Fernando González som vi också haft här i studion har fått match. En riktigt talangfull fighter det. Han har fått match i Polen. Där han kommer möta en riktigt tuff motstånd i form av Albert Odzimkowski eller något liknande. 10-3 rekord. Och Albert är mest kanske känd för att han 2015 avslutade Emil Webemik. Så att det är verkligen en värdemätare. Och många säger att den här Albert kommer, han är liksom ett UFC-löfte. 1-2 matcher till så är han UFC. Så att det är äntligen Fernando, superbra fighter, 7-1 record. Så det är lite det. Sen har vi kickboxning. Där väntas det hårda bud i Mellerud. Jaha. Och jag är inte göteborgare.
Nej, men du kan ju bara sluta försöka ens. Jag fattar inte det här.
Då 218 kickboxare kvalificerade för SM som hålls 20 maj i Mellerud. Ja, vi har EM i jiu-jitsu att se fram emot 3-4 juni. Det går av stapeln i Bosnien-Herzegovina. Där har vi 5 svenskar som ställer upp. Varav alla anses ha väldigt goda chanser att få medaljer. Vi har namn som William Seth Wenzel som vi har nämnt här. Vi har Fredrik Widgren som har vunnit eller varit nominerad väldigt många gånger. Båda de här på kampsportsgalan. Vi har Max Hederström som vi har nämnt redan. De anses ju vara riktiga medaljhopp för Sverige. Men även Jonas Lund och Jenny Brolin anses ha bra chanser i jiu-jitsu. Vad säger ni i jiu-jitsu, sport i jiu-jitsu? Det är kul.
Det är ju som du sa förut igen. Det är som någon form av första version av light MMA. Samtidigt som att jag tycker inte att den har utvecklats för att möta upp. Du kan köra MMA och lättare stil, så är det någonstans där.
Faktiskt är det ju så att klass B MMA är väldigt, väldigt likt.
Ja.
Alltså det som kallas shoot fighting tidigare är ju basically sport. Jiu-jitsuns regler, lite modifierade. Men det som är lite svårt med sportjiu-jitsun också, i alla fall när jag var aktiv, det var ju det här att man kunde vinna på tre sätt. Och det var liksom lite rörigt system att hänga med i. Det är ju verkligen ingen publiksport för den som inte... Man måste verkligen vara initierad i det. Så att, nej, jag tror att den skulle vara smart att göra ett litet omtag på reglerna så att de var mer publikfriande.
Ja. Just det sista håller jag med om, men jag får väl då stå för den andra sidan lite grann här. Jag tycker det faktiskt var roligt när det var på SVT. Jag har aldrig hållit på med sportjiu-jitsu själv, men jag tyckte det var kul. Bra kommentatorer som ledde en vägen fram, och det var just de här toppnamnen som möttes. Alltså, åtminstone den matchen var kul att se. Men jag håller med, det är mycket regler och sådana saker. Sen så är det ju, får vi inte glömma det, men MMA i all ära, vi har väldigt mycket mer utövare av jiu-jitsu, alltså sportjiu-jitsu nu, än vad vi har MMA-utövare. Den är ju topp 10 av de mest, alltså största kampsporterna i Sverige. Mm. Den är precis bakom thai-boxning nu. Så att sportjiu-jitsu är stort.
Jag tror det handlar mycket om att folk tror att MMA är läskigare att träna än vad det egentligen är. När man väl har gått ner och tränat en gång, så de flesta inser ju att på motionsnivå så är det ju inte svårare än att krångla än att träna taekwondo eller karate eller jutsu. Kanske snarare lättare att komma in i, eftersom det är så brottnings- och boxningsorienterad träning.
Alltså jag har en teori som jag faktiskt bara för på veckor sedan med en mamma bekanta, där deras son har börjat träna sport och jutsu. Och så pratade de väldigt mycket om hur illa det var med MMA och hur dålig kampsport det var, och tyckte inte om MMA alls, och att jag då var engagerad i det här på olika sätt och fighter på. Och då insåg jag att den här sonen har varit extremt smart, för att han skulle aldrig få träna MMA.
Aha.
Så han har gått och börjat köra sport och jiu-jitsu. Jag tror att det är ganska många som faktiskt gör precis det. MMA har ett skimmer om sig liksom. Det finns en bild och man tror att du hamnar i en bur. För hon sa exakt så. För det här är ju inte en sport där man är inne i en bur.
Ja, det är buren.
Och då sa jag så här, bara för att du kör MMA behöver du inte gå in i en bur. Det är ju de som tävlar.
Ja, nej, så enkelt är det ju. De flesta har körkort, men det är ju väldigt få som kör Formel 1. De flesta kommer ju inte tävla. Eller får inte ens tävla. De kommer aldrig komma dit.
Jag tror att sportjutsen har fått, liksom, den har gagnats av det här faktum att det är ju grunden, som du säger, en light MMA-stil. Och det har gagnat. För därifrån sen så kommer steget vara att vi går till MMA.
Alltså det är ju jättemånga tekniker som är de samma. Så är det ju. Det går ju inte komma från att alla strypningar och majoriteten av armlås är ju de samma.
Mm.
En stor del av kasten, och sen så är det en del skillnader på spark och slag och sånt där.
Jag tycker nästan vi ska ta hit någon riktigt bra på jiu-jitsu och som får prata lite.
Vi har ju haft Karneborn här.
Det har vi haft.
Han kan berätta nu. Han har ju tävlat jättemycket.
Mm. Ja. Ja,
det är bara så att vi fortfarande är inne på kampsportsnyheter.
Det är hela avsnittet. Internationellt då, vi har haft boxningsmatchernas boxningsmatch skulle jag vilja säga. Fantastiskt, så härlig inramning. Oerhört underbar. Det var här, känns som att det var länge sedan nu, men det var ju tungviktsfighter nummer 1, Anthony Joshua, som heter Vladimir Klitschko. 90 000 fans på Wembley och otroligt många som köpte pay-per-view, och det visades både på Fox och på flera tävlande kanaler som visade den, och det har de inte gjort sedan Mike Tysons dagar. I och för sig på Mayweather där, matchen där också mot Pacquiao. Oerhört fight, Anthony Joshua blev nedslagen men slog sen till slut i elfte ronden ner Vladimir Klitschko och vann på TKO. Verkligen, för mig tog mig tillbaka till 90-talets underbara boxningsmatcher. Gjorde den det för er? För mig var det fantastisk match och fantastisk inramning.
Jag tänkte snarare säga att jag kommer ihåg när man fick titta på proffsboxning på svensk tv på kvällarna. Jag är ju så pass gammal. Så att det gick att kolla på Ali och Tyson och så. Tidig Tyson då.
Mm.
Nej, det är jättevackert. Jag gillar ju boxning när det är som bäst. Jag är inte så förtjust att titta på trött boxning.
Men apropå trött boxning, jag ska inte säga att jag egentligen jättetrött, men hemskt dåliga matchningar innan. Alltså matchen som var precis innan huvudmatchen, den var väl okej. Men de andra matcherna, det var så här redan på förhand. Det var liksom, nej, det är nästan till mismatches liksom. Och det är ändå på den nivån. Och jag vet inte om ni såg Mayweather, Pacquiao och fighten. Det var ju samma sak där på den galan. Det var liksom inga jättebra matcher som ledde upp till det. Så att de har liksom sin huvudmatch. Och där är det kul med MMA. För där har vi verkligen, vilket för mig vidare till UFC 211. Där underkortet hade fler tittare än huvudkortet. Vilket lite kontra då boxning har det nog säkerligen aldrig hänt.
Men hur vet man det? Vadå? På pay-per-view?
Titta siffrorna. Nu, och nu pratar vi USA. Mm. Så att de har ju inte koll på allting hur, liksom, hur det har sett ut i hela världen. Så att när vi brukar prata på tittarsiffror på, i USA, då, gäller, då är det USA som gäller. Det, för sen kan de köra på det här att vi har så här många miljoner eller så många som har sett det här. Och sen har vi 90 miljoner ute i hela världen, vilket självklart
inte stämmer. Men tröttnar inte folk? Är det inte så att det är för långa event?
Ja.
Att när det börjar närma sig 5 timmar, då kanske man bara tittar på första delen.
Så kan det vara.
Jag vet inte. Det är också, om man tittar, tänker Viaplay nu, som de visar det ju inte underkortet, de visar huvudkortet. Mm. Så att, men det, och det är säkert många länder som gjorde så. Det var väl i USA bara, att många ville gå in och titta. Det var ju riktigt bra huvudmatch, om man säger så, på underkortet. Det är nästan som en egen gala liksom i sig. Men Joanna Jędrzejczyk eller något sånt där, hur man uttalar det, och Stipe Miocic, de behöll i alla fall sina bälten. Ja. Underkortet var som sagt väldigt mäktigt. Men på huvudkortet hade vi också Damien Maia, som nu har vunnit 7 matcher i rad. Han vann delat domslut mot Jorge Masvidal. Och nu har Tyron Woodley gått ut och sagt att han gärna vill möta Maia, men då vill han ha en väldigt stor paycheck. Han vill ha en 7-siffrig.
Det är det nya, tycker jag, UFC. Alla ska bara ha jättemycket betalt.
Jag undrar, är de sina egna matchmakers allihopa nu efter... Ja,
jag måste avbryta dig. Vi ska ringa Erik Hermansson alldeles strax. Så har vi något mer nu, Simon?
Vi har lite mer att säga. Några till grejer. Vi har Michael Bisping som kommer vara med i Twin Peaks, som återvänder efter 25 år. Bisping är främst känd för att vara champ i UFC. Men han har problem. Nu blir han ju känd kanske för en större skara människor i världen med Twin Peaks som återvänder efter så här lång tid. Men han kommer också gå upp i rätten. Hans manager vill ha $349,000 av honom. Och det är en twist som har gått vidare och ska gå upp nu. Så att han har...
Jag trodde du skulle säga det. 349 miljoner.
Nej, inte riktigt den nivån. Justin Gaethje, som är en av mina favoriter från den lite hemliga scenen, ska jag inte kalla den, men lite mer underground-scenen. World Series of Fighting. 17-0 i rekord. Han har fått UFC-kontrakt. Man kommer möta Michael Johnson. Jag kör på nu är jag igång. Polaris 5 kommer äga rum 19 augusti, den har de gått ut med. Det blir en rematch mellan Dylan Danis mot Gary The Lion Killer Tannon. The Lion Killer vann deras tidigare möte på submission, och det var Danis enda faktiskt förlust på submission. Vi ser Jake Shields möta Dan Raspberry Ape Struss.
Och vilket datum var det här? Han gick ju 19 augusti. I förrgården och sånt där.
Och vi kommer se Brad Pickett, som ju lämnade handskarna på hyllan, möta Phil Harris, som också är en UFC-veteran. Så det blir spännande. Polaris, vad tycker ni?
Ja, men jag älskar ju. Det är, och Polaris är väl där också, att det är väl bara tappa.
Ja, men precis. Det ska avslutas, och sen har de ju dock det här att det kan bli förlängning, och då får man ta ryggen eller ta dominant, varannan dominant.
Och det gillar jag inte, för det där är ju så klart att så fort det kommer sådana regelsystem så hittar man en anpassning, och så bör man öva bara på de teknikerna. För
har de anpassat det nu? Var inte det Eddie Bravo Invitational?
Det kanske var.
Polaris, jag
tror att Polaris har autodrå, va? Tror jag.
Så kanske. Just det är många drå där. Just det, så är det. Det är lite som det var i...
Det finns inga drås i EBI, nämligen. Alltså är det Bravo Invitation?
Ja, men så är det, just det. Ja, men de där är lika. SGL hade vi samma sak.
Exakt.
Men det. Sen har det kommit fram nu att King of the Beach, Europas största utomhus grappling-tävling, enligt dem själva i alla fall, kommer hållas i Holland igen. Jag tror att det är tredje året, 9 juli, och 500 deltagare är anmälda än så länge. Ni kan väl flytta ut och köra Stenungsund, vad heter den?
Och det kan vi göra.
Då blir ni störst i Europa.
Swedish Open.
Vi har ju faktiskt haft King of the Beach i Sverige. Ja, det är ju några år sedan nu, typ 13-14 år sedan. Men absolut, Musse vann något år. Mm. Om jag kommer ihåg rätt.
Nu är jag klar.
Det är det.
På riktigt.
Ja, men det har varit så otroligt mycket.
Ja, jag har det. Bra jobbat. Det är ju UFC om, apropå när man hör den här podden, om en vecka ungefär. Vi ska ta och ringa till vår vän Jack Hermansson.
17 maj också, får vi säga. Norges nationaldag ringer vi på. Just så att det är därför det blir lite trant. Han sitter på en middag, förstod jag.
Hallå?
Är du på fest, Jack?
Det kan man säga.
Underbart att du kunde ta tid och snacka med oss lite.
Inga problem med
det. Det har blivit en tradition. Vi måste prata med dig inför varje match. Hur är formen?
Den är riktigt bra faktiskt. Jag känner mig faktiskt i, som alla säger, bättre form än någonsin. Men det känns som att jag har nått en helt ny nivå på den fysiska formen inför den här matchen.
Får man fråga, hur har du förberett dig den här gången?
Alltså det är liksom väldigt mycket som innan. Jag har varit i Oslo och sådär. Jag var en liten sväng i Irland också och tränade. Men annars har mestadels varit i Oslo. Och så har vi liksom byggt upp träningen runt han Nicholsons stil. Och förhoppningsvis så har jag en plan som kommer att funka grymt bra.
Du, Jack, när vi pratade med dig sist, då... Vi var rätt säkra på att du skulle vinna och det gjorde du inte.
Nej, det var jävligt tråkigt.
Ja, vad hände där?
Först då, så när vi kommer igång då, jag och Cesar, så märker jag liksom att det är svårt att hitta han. Jag hittar liksom inte tajmingen. Och det gör att han prickar mig och jag prickar inte han. Och så är första rundan över och då vet jag att jag ligger efter och så blir jag lite småstressad på grund av det. Och prövar att pressa på då, och driva matchen framåt. Och så tajmar han en spark helt perfekt och får ner mig på backen. Så hamnar jag i en position som inte är superbra. Men ändå så väljer jag liksom att ta några andetag innan jag tänkte jobba mig ut därifrån. Och medan jag gör det så börjar han att tajta åt sin armtriangel och... Och det var liksom ett helt... jag kände han hade grymt bra nyp i den. Så jag förstod ganska fort att nu ligger jag jävligt illa ute. Och ja, prövade att hålla ut, men det gick inte helt. Så det gick inget bra.
Nej, det var surt. Det var tråkigt.
Ja, det var jävligt tråkigt var det. Så, men... Jag lärde mig mycket av den matchen i alla fall. Med både tålmod och var mer tålmodig och sen så är det några andra tekniska detaljer som man säkert kan fixa på som jag tror jag har fått med mig.
Ja, men det tror jag verkligen. Nu möter du ju en ganska utpräglad striker.
Yes.
Och hur tänker du där? Du har ju ändå, så jag tror många inte riktigt vet hur bra du ändå är på backen. Du har inte fått visa det.
Nej, jag vill inte sticka ut för mycket, men utan hellre pröva att få visa det i mina matcher. Men jag är ganska övertygad om att jag har det bästa toppgamet i klassen. Och jag tror att det här kan bli en match där jag får visa att jag är på en helt annan nivå när jag hamnar på topp.
Häftigt.
Det är ju du och flera svenskar. Nu fick du precis upp Oliver Enkamp och han kör faktiskt matchen efter dig på galan.
Ja. Han sniker upp där.
Ja, han gör det. Vi får se om han förtjänar att vara kvar på den positionen. Men hur känns det när man går på sådana här gala? Hur mycket tid hinner du? Jag tänker på Nico som går match. Alexander såklart, som är det stora huvudkortet. Mm. Hur mycket hinner ni som svenskar supporta varandra och heja på?
Ja, ofta så är man ju i sin zon när man kommer fram där och sådär. Men ibland så är det nog... Ja, skickar man iväg några schyssta ord och lyckoönskningar på bussen dit eller när man ses då under veckan. Så, men jag tror att alla svenskarna känner liksom att vi står bakom varandra i ryggen. Och jag tror det kommer vara en god stämning i omklädningsrummet där man säkert får dela med andra svenskar. Så jag tror det kommer vara en fin stämning hela veckan där och det kommer vara häftigt att... ha svenska stödet runt sig under hela uppladdningen.
Känns det extra skönt att vara där här i Sverige nu? För du har inte kört så mycket i Sverige överhuvudtaget.
Nej, precis. Jag gick min första match någonsin, en shootfighting-match. Den gick jag i Stockholm. Sen dess har jag inte varit där. Jag har inte gått match i alla fall. Så det kommer bli riktigt, riktigt häftigt att få känna på svenska publiken. Jag har ju själv suttit i publiken några gånger på UFC och fantiserat om att jag ska gå in där. Så nu blir drömmen verklighet.
Man ska ju säga det att du är från Sverige, från västkusten. Du är ursprungligen från, är det Uddevalla?
Uddevalla, 451 represent.
Härligt.
Mm. Jag är från Göteborg så vi är lite så här West Coast hangarounds just nu.
Du vill bara hänga med Jack.
Men den här norskan börjar ju ta över nu, du får passa dig.
Det är skitsvårt. Alltså, nu sitter man här ute på norsk fest 17 maj och är ensam svensk. Så det är lite trixigt att lägga över språket. Det brukar ta en vecka ungefär innan jag pratar rent igen. Ja. Så är det. Jag har bott här i 9 år nu, så då blir man lite smittad.
Men du, all lycka till nu. Den här gången vill vi se att du vinner, Jack. Vi håller verkligen tummen för dig från Fighterpodden.
Grymt, tack så hemskt mycket, och jag ska ge hjärnet, och ni kan förvänta sig att se en riktigt jävla bra match.
Ha en härlig kväll nu, ta hand om dig. Hej hej.
Ha det gött.
Detsamma, hej med.
Direkt ifrån festen 17 maj, Jack Hermansson.
Ja, men han är härlig, riktigt bra fighter, Jack Hermansson, och riktigt kul människa. Jag verkligen unnar honom all framgång, och stort lycka till, Jack Hermansson.
Hörrni, ska vi ta och knyta ihop det med att prata lite grann om UFC Fight Night som kommer här till Stockholm nu då. Jag ska säga att vi har försökt få tag på Oliver i bakgrunden här, i vår redaktion, men inte lyckats. Så vi får helt enkelt göra lite predictions och prata om galan. Vad säger du, Simon?
Nej, men om vi kör lite predictions, om vi kör det nerifrån upp, så har vi Nico Mosuke på underkortet. Han möter Bojan Velikovic, Serbian Steel som han kallas. En riktigt tuff motståndare för alla faktiskt. Men han har gått lite sådär i UFC. Han har vunnit en oavgjord och förlorade sin sista på delat domslut.
Alltså väldigt lite rekord. Alltså, Nico har ju 13-4-0 och han har 14-4-1. Alltså, det är ju nästan identiskt.
Ja, men det är det. Och han har varit jämna fighter verkligen. Alltså, Bojan, han är tuff. Han är väldigt tuff, och det kommer nog märkas men jag tror att Nico har bättre overall game, skulle jag säga. Och om Nico bara kan få den här sista avslutande liksom, kapaciteten, för det har han ju, då tror jag han kommer vinna sjukt mycket fler matcher allmänt. Och jag tror att han är på helt rätt ställen i TriStar i Kanada och allting. Så att, min prediction, lång historia, men Nico Mosuke chockar världen och avslutar faktiskt Bojan. Och då ska vi säga att han aldrig har blivit avslutad, Bojan.
Alltså, ja, precis.
Någonsin.
The Serbian Steel, nej.
Bara decision som han har förlorat. Jag tror att Nico, som inte är känd för sin avslut riktigt senaste tiden, kommer att avsluta honom. Vad tror du, Johan?
Jag vet inte. De har ganska mycket decisions, bägge de här två. Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska ställa mig till den här. Så att, men jag fegar lite och kör. Jag säger som Simon, jag tror att Nico vinner via submission.
Det är inte att fega, det ska jag säga. Det är väldigt få som tror att
det blir. Nej, men jag hade ju kunnat säga någonting helt annat.
Det är också en ny väg han kör här, Simon. För normalt är så att vi alltid nästan säger att svenskarna kommer vinna. Det är väldigt sällan vi säger, för det blir ju så. Man är lite så här. Men när man säger vinna på submission, om man förlorar, då gör ju inte det, för du sa, eller om man vinner på något annat så får du ändå rätt. Du kan ju liksom på olika
säg avslut, men det kan man spela på, vinna på avslut. Vad tror du då?
Jag tänker så här, är det lite mer vinna eller försvinn för Nico?
Ja, men det är det. Det är verkligen, han behöver vinna den här matchen.
Och då tänker jag att det är drivkraften, och därför säger jag att han kommer vinna.
Och hur?
Jag tycker att han är en duktig stående fighter.
Sen har vi då Oliver Enkamp, det här huvudkortet, så det är häftigt att gå in så där. Jag tror att hade han nästan fått längre tid, han kanske hade kunnat börja tänka då nästan lite för mycket på det här. Nu har det blivit, allting går väldigt fort och hej och hopp, och plötsligt så kommer han stå där i Globen, förhoppningsvis slutsålt och massa folk, alla vänner, allting är där. Så möter han den här mycket erfarenare, och så på pappret ska han vara bättre än Nordin Taleb. Men jag tror stenhårt på Oliver Enkamp. Jag tror att han kommer visa, och han kommer bli lite den här nya posterboyen nästan för UFC. Jag tror att han hade den förmågan. Och så kör han lite breakdance i slutet när han har vunnit matchen. Och
Jag önskar att det blir så. Jag tror inte det.
Du tror inte det?
Nej, jag tror inte det. Nej, men jag tror också, vi har diskuterat det här, och det har varit lite grann, vi har snackat om det förut i en forum och sådär. Alltså, många tycker ju, Oliver har inte haft rejält motstånd. Det här är ju ett rejält motstånd han får.
Det är det.
Och jag tror att han vinner matchen om han får det i backen. Och då måste han bevisa sig där. Och jag vet inte hur duktig han är där faktiskt. Är det stående? Nej, då tar han inte den här matchen.
Det är inte riktigt sant att han inte mött riktigt bra motstånd. Han har mött Guram.
Kutatelatse.
Ja, riktigt bra match, riktigt bra motståndare. Som han fick poängseger på, Oliver. jag tror att han kan dra ut det här. Jag tror han kan fixa det, men han måste spela väldigt smart. Och jag tror snarare på minussidan här är hans, han är ung. Han är inte van vid allting annat som han nu dras in i, hela UFC-cirkusen. Alltså media, folk som ska dra i honom från olika håll och sådär. Det kan vara utmattande i sig. Det kan vara en fightstopper, eller man ska säga. Att det blir för mycket helt enkelt. Men jag tror att han absolut har förmåga att dra hem det här. Kan han gå in och kriga med honom, stå framför honom? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte han bör göra det. Stilistiskt så är det en
Men det han gör ändå, Oliver, det han gjorde, gud, jag tycker det är bra att du tar upp den matchen, för det han gjorde där, det var ju det att han blev träffad jättehårt, Oliver, i första ronden. Och då lärde han sig av det. Han liksom förändrade sitt game i den matchen, och sen så bara tog han över hela matchen och vann den ganska tydligt domsluten då mot Gurum, som var fruktad framförallt på den tiden. Han är fortfarande fruktad, folk vågar inte möta honom ganska mycket. Så att nej, jag tror faktiskt att det här är Olivers stora chans, och jag tror att han kommer krossa Nordin Talle.
Härligt!
Oj, bra. Han kommer äga honom.
Jack Hermansson då mot
kommer krossa
Alex Nicholson.
Ja, nej, men precis. En utpräglad striker som man möter, och det går inte mot Jack. Det går inte att vara en utpräglad striker mot honom. Det är klart, han kan träffa Jack, men Jack har bra boxning, väldigt starkt stående brottning. Ja, vi får se. Han har sett att sitt topgame är väldigt bra allting. Jag tror att Nico avslutar, Oliver avslutar, och Jack kanske faktiskt tar det här till decision. Jag skulle kunna tänka mig att det drar ut liksom, och han visar så lite i sin första match i UFC. Han prickar med sin jab, han är duktig där, tar ner lite, slår han lite på backen, hotar med någon submission, men det ställs upp och han tar hem där.
Jag tror han vinner på
domslut.
Jag tror han vinner submission.
Mm-hmm. Mm.
Vad tror du, Jan?
Nej, jag tror att han vinner på domslut. Grind. Han grindar ner honom och plockar hem poäng.
Mm. Ja, och sist men inte minst, The Mauler.
Alexander Gustafsson. Ja, precis, mot Glover Teixeira. Och det är ju, jag tror att alla har ju diskuterat den här matchen nu sedan den kom upp, och egentligen långt innan det också. Hur blir det? De ska mötas. Alltså, det visste Alex om för flera år sedan, att han kommer någon gång möta Glover. Och jag tycker så här, Glovers skimmer kring honom är lite borta. Folk har sett hur man kan spöa Glover, och han är långsam just nu. Jag tycker inte att Alex visade sin enorma snabbhet direkt i sin senaste match, men Alex är bättre stående, och hans brottning har ju blivit extremt bra. Alltså han har tagit ner DC, tagit ner John Jones. Ska man inte underskatta, så att Glover skulle kunna ta ner och dra ut, för han har ju väldigt bra submissions, Glover. Jag tror inte att det är chans på. Alltså, då hade John Jones gjort det alla gånger. Ja. Så att, jag tror faktiskt att Alex, det kommer vara lite som mot när han mötte Thiago där i Globen också. Han kommer faktiskt leka lite med Glover, men who knows? Alex blir inte heller yngre liksom.
Jag tror att det här är en fråga om distanser. Alex håller det på bena, en bit ifrån, prickar honom. Det är en five-rounder. Så ja, att han kommer pricka honom på näsan om och om igen. Tajma hans slag och dyka ner, ta ner honom. Hålla honom på mattan. Grinda honom, köra över honom. Släppa upp honom. Och så tror jag att Glover kommer göra misstaget att försöka dyka. Han kommer tajma honom med ett knä. Typ tredje ronden, kanske fjärde.
Ja, det är bra analys!
Och det kommer bli en väldigt, väldigt... Det kommer bli flera hammarslag mot huvudet. Och Glover kommer bli TKO-ad. Eller kanske till och med KO-ad. Det är min lilla prediction.
Ja, det var väldigt bra.
Vad tänker du då?
Ja, men jag är svårt att säga. Jag tror att det är så... Jag tänkte på hans record, Glover. Han är 26-4 nu. Jag vill säga att de här 26 ligger han i fatet. Alltså han har varit med lite för länge nu. Han har för många matcher. Jag undrar inte, jag tror att Alexander tar det här typ i tredje ronden, och jag tror att det blir en TKO på backen eller så här, eller bara slag.
Men 31 matcher, två gånger han blivit avslutad, det har varit just på slag. Han blev knockad av Anthony Johnson, så det är inget att snacka om. Det är inte så många, det blev ju Alex också i stort sett, det var TKO, men och sen var det tidigt i hans karriär som han förlorade på knock. Så att
Ja, men han har sin väldigt tajta boxning som är farlig. Han har kort, ganska medelstanskrokar Glover som är farliga. Och sen naturligtvis så är han ju en solid veteran på marken. Men i annat fall så kan jag inte se... Han har grittiness, såklart han är tuff.
Han knockade Rashad Evans. Rashad Evans kanske inte är sin storhetstid då.
Mm.
TKO är det Patrick Cummins, riktigt tuff brottare. Owen St. Pierre som också, eller Pro menar jag, som vann han mot på submission. Så han är avslutar ju ändå folk liksom.
Mm.
Sist avslutade han ju inte Jared där, Conor. Men ja, nej.
Nej, han kan inte matcha. Nej, alltså om vi tittar på totalen så skulle jag säga att Alex är bättre.
Men vi säger alltså att alla svenskar kommer vinna sina matcher.
Jag tror, du tror inte riktigt. Du tror
nej, Oliver är det. Ja, men det gäller det majoritet här.
Normalt sett, alltså vi har ju haft väldigt dåligt. Då, alltså sist på de senaste UFC-galorna vi haft i Sverige har det inte gått bra för svenska fighters. Alltså. Men jag tror att det blir en comeback för svensk MMA bra. Internationellt här.
Mm.
Och vi kommer få upp ett nytt namn. Och vi har redan Tamer som är uppe. Vi har Frans som säkert kommer få UFC-kontrakt i alla fall om ett tag. Han har ändå varit uppe liksom tuff och så. Och vi har flera andra som knackar på dörren. Niklas Bäckström kommer ju snart gå match. Och, det finns många... Amir kommer väl göra karriär i Bellator. Men jag tror att det känns som att den nya generationen är säkrad. Och Oliver pratar alltså i alla att han är så ung. Men han är 25 år så han är inte jätteung längre. Ung kanske för oss. Vi är gubbar.
Ja, det är det.
Det man kan säga också om Alex, som jag bara får... säga sista sak om det är att det finns ju en X-faktor, det är ju att han faktiskt precis blev pappa. Det gör ju en stor skillnad i ens liv. Jag gissar ju att han inte kommer vaka på nätterna första nätterna och sånt där inför den här matchen och så. Men det är väl en sån sak som skulle kunna bli komplicerad, att tankarna finns någon annanstans.
Vi pratade ju med Simon Sköld precis om de frågorna och han sa att det inte var så. Men såklart att som vi sa, det kan verkligen in en bur och slåss och slå på någon när du precis har blivit pappa, den här mjukispappa. Men han sa ju att det bara var triggande. Och Camilla Läckberg stod ju där med en bild liksom på dottern. Alltså, vill man verkligen se det när man ska gå in i en bur?
Fast hon är ju ett år, deras dotter. Jag pratar om att det här är ju tre, fyra dagar sedan som han blev pappa. Och...
Ja, det är verkligen mitt i fight camp.
Ja, det menar
så. Det är det verkligen.
Ja. Det är ganska stor skillnad på att ha en ettåring och ha en nyföding.
Sant.
Så, eftersom vi pratat så bra om Alex och säger alla hans fördelar, så vill jag faktiskt få en liten... Det här kan vara liksom kryptoniten.
Ja. Hörrni, vi knyter då.
Det gör vi.
Håller tummarna för Jack Hermansson, det snackade man om förut. Och Oliver Enkamp och Nico och Alexander Gustafsson i UFC. Victor Scheng som skulle gå gala också. Yeah. Vill du kontakta oss? Det är fighterpodden@fightermag.se. Det där är Johan Alin.
Huss!
Det där är Simon Kölle. Och jag heter Mårten Söderström. Ta hand om er.
Huss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine.